Vi har ju inte liksom vält stenar och hittat massa med nya saker, men det är ett lärde och vi har ändå vågat, och det ska vi ändå vara lite stolta över. Jag tänkte på din fråga innan, Anders, där med vad har ni fått fram och vad har ni kommit fram till. Ja, det kanske inte är supermycket, men vi har ändå satt igång en process, och jag tror att skulle man ta nästa projekt i Vetlanda så har vi mycket kortare startsträcka, och framförallt ledningsmässigt så tror jag nog att vi har lättare att få igenom det, för att ja, men det där var ju intressant tycker man.
Vad hinner man lära sig om AI under ett år när man som organisation för första gången börjar utforska vilket värde man kan skapa med hjälp av tekniken? En hel del visar det sig. Dessutom har man roligt på vägen och ibland får man brottas med svåra utmaningar. I det här samtalet träffar vi Nevena Lindström som är arbetsterapeut på vård- och omsorgsförvaltningen i Vetlanda kommun och hennes kollega Henrik Ahlgren som är funktionschef på samma förvaltning. Med i avsnittet är också Jim Samuelsson som är data scientist på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö. Under ett drygt år har de här båda kommunerna jobbat med att utforska möjligheterna med artificiell intelligens i hemsjukvården i Vetlandas fall och i arbetet med ekonomiskt bistånd i Malmö. Vi på AI Sweden har stöttat inom ramen för den satsning som heter Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. Och vi kommer få höra mer om vad de här båda kommunerna har gjort, men framförallt vad de har lärt sig, både på det personliga och på det organisatoriska planet. Och varför de tror att det är nödvändigt att man själv gör med artificiell intelligens för att kunna lära och inte bara läsa vad andra gör. Hej Jim, Henrik och Nevena, välkomna till AI Sweden podcast.
Tack, tack.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Vi ska prata om ert första AI-år som en del av Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. Jag tänkte börja med en riktigt bred fråga. Hur var det här första året? Om vi börjar med dig Jim, Malmö kommun, Malmö stad, vad har ni lärt er och vad har ni gjort under det här året?
Ja, alltså framförallt har det varit roligt att göra, och för mig är det faktiskt det viktigaste, alltså man ska ha roligt på jobbet helt enkelt, annars då finns det en viss sannolikhet att det kan bli bra. Har man inte roligt så blir det inte bra, och det här har varit jätteroligt. Vi har liksom haft ett härligt blandat gäng med folk från både inom vår organisation och utanför organisationen som vi kommer att komma tillbaka till, och det har liksom varit folk blandad åldersfördelning och liksom folk med olika kompetenser och kapaciteter. Så vi har liksom haft ett gott gäng och det har varit lärorikt året. Vi har lärt oss mycket. Vi hade ju några tankar kring hur det skulle gå. Och en del av dem har väl infriats, men det har också liksom kommit upp en massa nya frågor. Och sen har det varit svårt också. Det har varit svårt, alltså himla massa data och komplicerade metoder, och det vet ju alla som har varit nära det här som heter AI och maskininlärning, alltså det är svåra grejer detta. Och ta de första stegen på den resan, det är ingenting man bara liksom gör på en eftermiddag, utan det kräver mycket jobb och eftertanke.
Roligt, lärorikt och svårt. Är det tre ord som sammanfattar om andra ord?
Det tror jag skulle funka rätt bra.
Nevena, om du får svara för Vetlandas del, hur har det här första AI-året varit för er?
Alltså jag kan egentligen bara instämma i det som Jim säger. Alltså lärandet har ju varit jättestort det här året. Dels på det personliga planet, men också inom organisationen just. Alltså vad man kan använda AI till och på vilket sätt. Och jag kan nästan känna som att det här året har varit som en förstudie till att påbörja liksom ett annat AI-projekt. För vi har ju lärt oss så mycket om våra förutsättningar och som Jim pratar om det med data. Det har varit en jätteresa. Och vi brukar få frågan så här, måste man veta mycket om AI för att kunna göra ett sånt här projekt? Och där är väl jag ett levande exempel på att det behöver man inte. Utan man lär sig under tidens gång. Och att just ja, man behöver olika kompetenser i sitt team för att liksom kunna göra en sån här grej.
Du förekommer faktiskt nästan en fråga som jag tänkte ta på slutet här, Nevena, men vi sparar inte slutet ändå med det här som du är inne på att det har varit en förstudie, för du sa i det sista nätverksträffen som vi hade med de här 8 projekten som var en del utav starta er AI-resa, att du tyckte nästan det var synd att ni inte fick börja ert projekt nu, för ni har lärt er så mycket under det här året, så att det ska bli spännande att höra här vad det egentligen är ni har lärt er. Henrik, om vi backar tillbaka lite grann, vad ni har gjort i respektive kommun, och du får börja berätta, Vetlanda, vad var det för projekt ni har jobbat med under det här året?
Ja, men vi har ju tittat på om det går att hitta en modell för att göra prediktioner inom hemsjukvården. Vi fick ju en inbjudan från ett företag som vi jobbat med innan, och tycke uppstod i den här projektansökan som vi jobbade fram då. Och alltså, tanken egentligen är ju att kunna med hjälp av AI hitta olika patienter, brukare, som hamnar i riskzonen att bli vårdtunga då. Vi pratar ju, Vetlanda är ju en liten kommun, men vi pratar ju ändå även om någonstans 1000 patienter. Jag vet inte hur många vi har i det här dataunderlaget, så det är många för det mänskliga ögat att gå igenom då. Och här skulle man då kunna få hjälp av AI att lokalisera att Kalle, Olle, Petter behöver ni nog kolla lite extra på, för de är på väg mot en riktning som kan innebära ett ökat vårdbehov då. Utifrån den datan som finns då. Så var tanken, och så har vi ju jobbat. Man får bara spinna på det här du sammanfattade Jims med lärorikt, svårt och roligt, och det stämmer ju för oss också. Men vi har nog börjat i svårt. Det har varit svårt och roligt och lärorikt, för att det är väldigt svårt, det vill man säga. Och jag tycker att förstudie är ett väldigt bra, det måste jag säga, det gillar jag, den beskrivningen av projektet, en förstudie. Jag hade jättegärna kört 2 till med samma sak.
Jim, vad har ni gjort i Malmö?
Vi har ju varit nyfikna på om vår data för arbetsmarknad och för ekonomiskt bistånd är i så gott skick att metoder från artificiell intelligens och maskininlärning ska kunna användas på vår data, för att vi ska helt enkelt bli bättre på att hjälpa de Malmöbor som kommer och söker för hjälp. Så det var liksom den grundläggande frågan vi hade hos oss, och det här projektet kom ju inte riktigt ur tomma intet, utan vi har ju under 3 års tid snart haft en analysgrupp för arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd här på vår förvaltning i Malmö. Och förra året när den här utlysningen kom, det var ungefär då samtidigt som vi kände oss mogna att börja ställa de här frågorna. Och det har jag ju nämnt tidigare, alltså innan dess så har vi ju liksom, vi har ju data, vi vet att vår data kan liksom besvara frågor liksom ur tabell, liksom någon sorts tabellsynpunkt. Hur många människor tog emot ekonomiskt bistånd under den månaden och så vidare. Men det är ju lite annat att ta liksom i någon mening all data och sen så säga då till algoritmerna att finns det något mönster som vi inte själva kan se, som vi inte själva kan fråga. Och det var liksom det som var, det var den nyfikenheten som triggade igång det här projektet. Och det kan man väl säga att vi har fått svar på i det här projektet också, och har väl tagit lärdomar från detta och ska kunna gå vidare.
Vi kan väl hänga kvar där med en gång, Jim, då. Om vi hoppar från idén till vad som faktiskt kom ut utav det, och så, liksom så här, lämnar vi liksom allt det svåra och det roliga och lärorika däremellan för en liten stund till. Vad har AI kunnat hjälpa er med?
Jag ska nog bara säga så här också, att den frågan, vi har liksom haft en grundläggande frågeställning i projektet här, och det har varit att genom att använda metoder från AI och maskininlärning kan den datan som vi har för arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd hjälpa oss att förstå varför vissa av de människor som söker vårt stöd är bättre rustade för att bli självförsörjande än andra som söker vårt stöd. För vissa kommer till oss och är här en kort tid och så försvinner de ut igen, klarar sig själva, medan vissa är hos oss jättelänge. Så det var liksom den grundläggande frågan, och så är vår data tillräckligt bra för att kunna tillsammans med AI och maskininlärning hjälpa oss besvara det. Och svaret är nej, inte riktigt. Det är den inte. Vi ser mönster i vår data. Vi kan med så kallade klassificeringsmetoder göra bättre ifrån oss än vad ren gissning är. Och vi kan se vissa parametrar, vissa attribut, egenskaper hos våra Malmöbor som söker för hjälp, som liksom driver saker och ting i en viss riktning. Men det är liksom, resultatet är inte tillräckligt starkt för att vi ska kunna använda det i den dagliga verksamheten. Så att, och det har gjort, i sin tur gjort att vi måste bli bättre på vår data. Vi måste ha en högre ambitionsnivå när det gäller vår data. Så det tror jag kommer att bli den liksom stora konklusionen och resultatet från den här övningen helt enkelt.
Så om jag tolkar det då, så ni kom inte så långt i slutresultat eller användningsmöjlighet med AI här som ni hade önskat, men ni ser möjligheten att göra det här, givet att ni förbättrar den data som ni har i förvaltningen så att de här algoritmerna får bättre förutsättningar att göra sitt jobb.
Egentligen inte riktigt, för den frågan var egentligen, är data tillräckligt bra? Och sen hade vi, om den är tillräckligt bra, ja men då ska vi börja skörda frukterna mer eller mindre omedelbart. Men vi hade också liksom redan i den grundläggande frågan, om data inte är tillräckligt bra, vilka åtgärder ska vi då vidta för att få data tillräckligt bra? Mm. Så att förvaltningen kan i det långa loppet i alla fall använda de bästa metoderna som står till vårt förfogande, vilket ju liksom ingår i vårt jobb. Vi ska ju alltid se till att vi kan använda de bästa metoderna. Men då måste vi först se till att vår data har tillräckligt god kvalitet.
Mm. Och Henrik, var står Vetlanda ett år efter projektstart, ett drygt år efter projektstart? Hur långt kom ni med era ambitioner?
Vi har ju egentligen en månad kvar kan man säga på vårt projekt. Vi ska ha en workshop här framöver där vi lite grann involverar, eller ett större workshop där vi involverar flera i olika funktioner då, professioner, ledningsgrupp, för att titta på det som man har fått fram då, den datan. För man får jobba fortfarande med den här prediktionsmodellen som Henrik pratar om, den är inte helt färdig, vi har fått se delar av den, så vi har heller egentligen inte, vi har inte fått någon färdig analys som man säger av den datan vi har kunnat hämta ut. Så att vi får väl se hur långt vi kommer här nu i januari. Men jag tänker att vi har ju kunnat dra ganska mycket slutsatser ändå. Och jag tänker att det som är viktigt också under den här projekttiden är ju de här etiska diskussionerna som vi också har behövt ha. För att det är ju också någonting som man måste väga in om man nu ska använda AI på det här viset med den här typen av känslig data. Då måste man också fundera. Ja, men är vi rustade som verksamhet att använda AI på det här viset? Hur påverkar det oss som legitimerad personal i våra bedömningar? Den typen av diskussioner har ju på något vis då kommit igång med hjälp av det här året egentligen.
Mm. Vi brukar ju säga det ibland lite skämtsamt. Om det blir så bra som vi tänker att det kan bli, hur blir det då? För att det är klart att om det nu skulle vara att det här funkar jättebra, ja men... Ja, det väcker frågor helt klart, och det är de här diskussionerna som ja, men man kan skoja lite och säga för studier så, men det har varit kul då år två att sitta ännu mer och prata med professionen. Vi har ju haft en enorm fördel av att Nevena kommer ju från verksamheten, så att vi har ju haft liksom två i en i projektledare och verksamhetskunskap då. Men när vi började prata om det här just att, ja men tänk om det blir så här då, att det blir Kalle, Olle, Pelle som dyker upp att de här, ja fast Stina tycker jag i min profession att vi borde, fast det sa ju inte, alltså de där frågorna dyker ju upp som kan bli väldigt utmanande sådär. Vi brukar väl också säga sådär, jag och Nevena, att vad är den vanligaste frågan jag fått i det här projektet? Nej, det är klart. För det brukar vi alltid få också. Nej, det är färdigt. Och det är så svårt att förklara, för att jag tror att, alltså när vi började för ett år sedan, i november var det väl, då var det ju inte att folk satt och skrev juldikter via ChatGPT, utan det bara exploderade ju. Och det har väl varit en fördel för oss, men kanske också en nackdel, för att man tror också att det är så enkelt. Det kan väl inte vara så svårt. Jag skrev ju en låt till Schlager-SM nu på förra, liksom, när jag satt och bara lekte i ChatGPT. Och när vi har förstått våra vänner på Hunter högskola som sitter med de här grejerna då, hur ofantligt komplext det är. Sådär. Man tappar ju bort sig efter typ en minuts redovisning hur det här ska kunna fungera. Då, så. Ja, då förstår man att det ligger ganska mycket jobb bakom ChatGPT och hur det funkar så då.
Men det du menar är att den explosionen som vi såg under 2023 kring generativ AI, den påverkade liksom så här förväntningarna och intresset för projektet?
Ja, jättebra sammanfattat i båda håll. Dels intresset, absolut så. Men också att förväntningarna skruvades upp ganska mycket då. Och jag menar det, vi har även haft dialog med våran politiska nämnd där man också givetvis har suttit själv på sängkanten och lekt med ChatGPT, och så tänker man att det här blir ju grejer. Kan ni göra det här då? Så försöker man tona ner förväntningarna lite så här då. Mm. Så både också, jag säger, förväntningar och intresset såklart då.
Om ni får jämföra var ni står idag då med de förväntningar som ni själva hade när ni gick in i det här projektet för ett drygt år sedan. Hur väl motsvarar liksom så här projektresultatet det ni själva hade hoppats på?
Ja, men jag var väl kanske då lite naiv i början. Jag trodde nog också att det skulle gå lättare och snabbare och trodde nog att vi skulle ha den här prediktionsmodellen färdig så att vi sen skulle kunna dra ut analyser och visa, titta, det här visar AI att de här personerna ska vi kunna liksom satsa förebyggande insatser på. Och där är vi ju inte då. Men ja, så att... Det kanske jag ändå hade trott. Jag tänker att det är ändå en bit kvar tills vi är där. Och jag tycker det, du var inne på lite innan, Jim, det här med datakvalitet. Och det bör man ju också se i ett större perspektiv. Just det här nationella arbetet som faktiskt måste göras för att hitta lite, alltså samordna lite grann socialtjänstens, ja, de här standarderna i data, tekniska standarder. Det är en jättestor fråga. Och AI kan ju vara, jag tänker att det är väl olika nivåer. Nu är jag ju verkligen sådär lekman, men jag tänker att det finns ju AI för schemaläggning. Det använder man ju här. Det kan man ju introducera, tänker jag. Men just det här som bygger på data, där AI behöver tränas, där modellerna är inte färdiga, sånt tar ju tid. Och där kanske vi som sagt är för liten kommun i Vetlanda. Vi kanske skulle behöva samarbeta med andra kommuner för att liksom ha den här mängden av data att kunna få fram tillförlitliga, trovärdiga modeller att jobba med.
Du sitter och nickar, Jim. Vad tänker du?
Nej, men jag håller med Nevena, och vi har ju faktiskt också i vår sammanfattande rapport, så har vi ju faktiskt det som en av våra rekommendationer, att vi måste få de nationella aktörerna på banan här, för att, jag menar, Malmö är en stor kommun, men alltså så himla stor är vi inte ändå, och alltså dels måste vi få tror jag tydliga riktlinjer, och men även liksom rent teknisk hjälp, för det här är svåra grejer, och så att, för det pratas ju väldigt mycket från regeringen och neråt så att säga om att det här är så himla viktigt, men då är det också för att det ska funka, då måste man också sätta till de resurser man liksom, som behövs för att det här ska kunna verkligen bli någonting. Och det här var på ChatGPT, alltså ChatGPT är ju liksom inte, det är ju inte liksom en datascientist som har suttit på sin kammare, utan det är ju liksom hundratals högt kompetenta människor som sitter någonstans i Kalifornien och har lagt ner liksom hur många manår som helst på detta. Jag menar, det är klart, ja, men då blir det någonting. Det kan man ju inte räkna med liksom att den enskilda svenska kommunen har varken Vetlanda, Malmö eller någon annan kommun, utan där måste det vara liksom mer resurser för att det ska liksom bli någonting.
Henrik?
Jag vill bara spinna på vidare på det som Jim sa också, att jag tror att leverantörerna måste steppa upp också, våra IT-leverantörer, och kanske med hjälp då av Socialstyrelsen eller SKR eller liknande, men någonstans för det tog väldigt lång tid för oss att få ut vår data, och det har vi pratat mycket om i projektet såklart, men det var väl också en missräkning att det tog ofantligt lång tid. Man tänkte att det är bara att trycka print och så får man ut den här datan då, men det var ju väldigt komplext. Sen tror jag att det kommer nog bli en explosion här nu av policies i kommunerna. Hur får det kommunalanställde Kalle använda ChatGPT och liknande? För att här, vi var med i något radioinslag här för några veckor sedan och man gjorde en granskning i Jönköpings län och tittade på, inte en kommun i hela Jönköpings län har en policy kring hur man hanterar ChatGPT. Samtidigt som man pratar om att nu ska vi köra in våra protokoll och liknande i ChatGPT, och det effektiviserar massa. Så jag tror att även där skulle det kunna behövas stöttning centralt, tror jag. Alltså hur ska en sån här policy ut? För att, jag tänkte på det att den blir nästan inaktuell, samtidigt som kommunen klubbar den så är den inaktuell, för då har det kommit ChatGPT nummer 7 eller någonting. Så att vi har ju i Vetlanda, och det är ingen slugga över Vetlanda, men vi har ju inga riktlinjer eller policies kring hantering av de här frågorna. Så det tror jag kommer dyka upp ganska mycket nu. Men apropå Jims där med styrning då.
Jag skulle vilja att vi hänger kvar vid den här datafrågan, för att den är ju en central lärdom både för era båda kommuner, men också som vi har sett från ytterligare de andra kommunerna och de civilsamhällesorganisationerna som också har varit med i det här första laddningen med Starta er AI-resa-projekten. Att mycket diskussioner på våra gemensamma möten har kretsat kring data, tillgång till data och datakvalitet. Och nu har ni lyft det liksom från både Vetlanda som Malmös håll här. Men Jim, om du får börja, liksom, om vi ska konkretisera, vad är det för typ av data utmaningar som ni har suttit med i projektet som ni känner att ni behöver jobba vidare för och har lämnat rekommendationer kring i er slutrapport?
Ja, nu läser jag faktiskt en första raden här i en av våra slutsatser. Data och datas kvalitet är tätt sammankopplade med det sätt vi arbetar i förvaltningen. Det vill säga att vi har ju sett under det här projektet att vi har data som fattas, liksom där det, vi har ju liksom, man jobbar med tabeller och helt plötsligt liksom, men här finns ju ingen data. Varför finns det ingen data där? Och så liksom det är brister i dataregistreringen. Alltså, och det har vi ju förstått. Och det, organisationen vet om detta. Och har blivit mer och mer. Så det är en av de sakerna som har varit bra med det här projektet. Alltså att vi har fått ljus på det här problemet, kan man säga. Så nu finns det faktiskt en ambition, skulle jag säga, hela vägen upp, att vi måste bli bättre på detta. Och en anledning till att det inte har funkat så bra tidigare, det är ju att det inte har liksom funnits tydliga instruktioner från ledningen, får man säga. Och det finns ju också en anledning till det, för att när folk sitter i sina system, du kan registrera i 100 olika fält och du vill egentligen bara liksom komma vidare med din klient. Och då kanske du bara knappar in de fälten som du vet du själv tycker är nödvändiga för att du och klienten ska kunna liksom fortsätta ha en interaktion tillsammans. Och så de här andra fälten bryr du dig inte om. Och det var ju liksom, vi arbetar med data som är 5-6 år gammal. Det var ju ingen liksom 2018 som tänkte, ja men om 5 år kanske det kommer att vara ett AI-projekt i Malmö. Därför är det bäst att jag knappar in de här ytterligare 83 fälten för att det kan då vara hjälpsamt för dem. Så att det finns liksom goda förklaringar till varför det är på det här viset också. Sen ska jag bara säga en sak till när det gäller data. Det är att vi har också märkt att det finns en begreppsförvirring i data. Vi kan ha två olika begrepp som har samma namn. Och det är ju inte bra, helt enkelt. Så att framöver, det är också en av våra rekommendationer, alltså när vi rör oss framåt, vi måste tänka igenom de begreppen som ligger bakom det vi registrerar. Vi kan liksom inte ha samma namn för liksom, nu blir det liksom äpplen och päron, heter båda två heter äpplen helt enkelt, båda två heter apelsin, när det själva verkligen är äpplen och päron. Vilket också ställer till och kommer ställa till om vi inte gör någonting åt.
Men då låter det egentligen här, Jim, som att de utmaningarna som ni stötte på när ni ville börja liksom använda den här datan som en råvara in i algoritmer, det har liksom så här verkligen satt sökarljuset på ett dataproblem som ju egentligen finns där alldeles oaktat att man vill använda AI på den här datan.
Det är precis det. Jag menar, detta har ju egentligen, i någon mening har det inte med AI att göra, utan detta är liksom ett problem som är på datanivån, och sen så när AI och maskininlärning ska använda det, då ser vi problemen tydligare än vad vi har gjort innan, kan man säga. Så att men alltså det har faktiskt tagit skruv och folk är medvetna om det, och så jag tror liksom i det avseendet går vi en ljus framtid till mötes, för det finns liksom en vilja och ambition att vi måste bli bättre på detta.
Nej, hur har ni i Vetlanda jobbat med datafrågan?
Ja, men vi har väl mer kommit till insikt om det som Jim pratar om också. Det har ju liksom, det är också någonting som växer fram, för det är precis samma sak för oss, att det du matar in är på något vis också det du får ut. Men vi hade ju ändå väldigt strukturerad data som vi skulle få ut. Den var ju hyfsat förberedd, eller vad man ska säga, men vi hade svårt att få ut den från systemet. Vi kunde själva inte plocka ut den med hjälp av våra systemförvaltare, utan där behövde man göra en hel del konfiguration från leverantörens sida för att möjliggöra för oss att överhuvudtaget få tillgång till den här datan. Och det tog väldigt lång tid att komma dit, vilket gjorde att det fördröjde på något vis hela projektet. Det är därför vi inte heller har kommit så långt kanske som vi hade önskat. Så att just att få tillgång till vår egen data, för annars hade vi ju den fördelen att den är strukturerad, men sen får vi inte ut den. Men sen är det också det att sätta upp och säkra överföringsmöjligheter. Det är ju sådana saker också. Och att våra systemförvaltare här har kunskap att hämta ut den när den väl finns tillgänglig. Så sådana delar. Men det är ju väldigt viktigt det som Jim pratar om, det här att, och som jag sa lite innan, att standardisera hur vi dokumenterar. För idag tror jag att man sitter väldigt mycket i sin egen kommun och tänker att ja, men vi gör så här för att vi tycker att det här är ett bra sätt och vi har valt att registrera på det här viset. Och så sitter man i Visby och tänker på sitt sätt liksom. Och det gör det ju svårt för leverantören att på något vis ta fram tekniken som då ska passa varje kommun. Jag tänker, hade kommunerna i sig haft en standardisering, så blir det mycket lättare för leverantörerna också att liksom tillgodose våra behov, och vi som kommuner och regioner tänker blir också starkare gentemot leverantörerna.
Mm. Så du tänker att den nationella samordningen skulle kunna vara värdefull på flera olika sätt här, liksom så här, enklare för leverantörerna, men också då få jämförbar data mellan kommuner, så att kommuner som är för små för att på egen hand ha tillräckligt mycket träningsdata skulle kunna dra nytta av AIs möjligheter på sikt liksom.
Ja, absolut. Och också liksom, alltså om man tänker digitalisering överhuvudtaget med integrationer mot andra system och så vidare. Men absolut, det tror jag är nödvändigt. Mm.
Henrik?
Nej, men jag tänker på det, tillbaka på det här med nationella samordningen också, men att man pekar lite med hela handen att så här ska det se ut och nu gör ni så. För att vi har ju vårt avtal med vår leverantör, vi har ju samma system i hela Jönköpings län, att gör Socialstyrelsen lagförändringar att den här datan vill Socialstyrelsen ha, då måste man leverera den datan. Den ska bara liksom, det får man ta fram kostnadsfritt, för det är ett lagkrav då. Och det kanske dit vi måste röra oss, för jag menar, jag tänker även när vi behöver inte ens åka till Visby, det räcker att vi åker till grannkommunen Eksjö, så har de ju registrerat eller tolkat på ett annat sätt. För vi, en vision vi hade, Nevon och jag, kanske lite naivt så, men det var ju att vi kan lyckas vid Vetlanda, då kan vi skala upp det på Höglandet. Vi är 5 kommuner som jobbar jättetätt ihop då. Men det hade nog inte varit så enkelt som det låter, för att då är det inte exakt likadant i grannkommunen då. Så det är en utmaning faktiskt.
Jim?
Och jag tänker på det som både Nevon och Henrik säger, det här med att få ut data. Nu har inte vi haft problem att få ut data från oss, men vi har ändå inte direkt insikt till det systemet som vi liksom använder, utan vi får ut data, och vi får ut den datan som leverantören ger oss, så att säga. Och där tror jag att kommuner och måste ha liksom, man måste kunna sätta större tryck på leverantörerna, att det är trots allt kommunens data. Då tänker man SKR och Socialstyrelsen och sådana också, som måste liksom hjälpa kommunerna och sätta krav på leverantörerna. Det duger inte som det är då.
Jag tänker bara, vi hade ett stort företag i Vetlanda som blev utsatt för en ransomware-attack, och då lärde jag mig att ransomware handlar om att någon tar din data och så får du betala pengar för att få ut den datan. Så började jag klä mig lite i huvudet och tänkte att vänta nu, det är ju det vi gör. Nu är jag jätteelak kanske, men inte helt långt ifrån faktiskt. Det är ju vår data, det är ju inget att tjafsa om, utan så. Nej. Men då betalar vi. Och väldigt, bara instämmer med det vi har pratat om, ganska avancerat. Alltså man ska jobba med SQL-skript och få ut den, och bara där så tappar man ju bort 99% av alla, förmodligen fler då, som kan göra det. Så det borde inte behöva vara så svårt, tycker jag. Så.
Jag tänker på en annan sak här kring data som ni också lyfte i er slutrapport, Jim. Och det är ju att man kan ju se på den här datan, beroende på vad du har för profession, så kan du se på den här datan som någonting, kommer du från teknik och AI-hållet, så är det här liksom någonting som du ska använda för att beräkna saker och dra slutsatser av och hitta mönster och samband. Men kommer du från verksamheten, så representerar den här datan den verksamheten som du faktiskt jobbar med. Den har liksom ett annat värde än de rent matematiska möjligheterna. Vi brukar prata om att du behöver ha både teknikkunskapen och domänkunskapen i ett projekt för att det här ska kunna bli lyckosamt. Och det trycker ni på i er slutrapport också, Jim. Kan du berätta lite grann vad det är liksom, ni har sett kring det i Malmö?
Ja, vi såg väl den, alltså när vi formade projektgruppen, så ville vi ju ha folk som både hade då liksom teknikkunskapen men också den så kallade domänkunskapen. Så vid vårt projekt har vi ju haft, ja, dels har vi ju haft då mig som är liksom en data scientist. Men ja, nu blir det lite tekniskt kanske, eller ja. Men jag, även om jag är data scientist, så jag är inte en AI-specialist. Men så vi har ju vi lyckas rekrytera en gammal kollega till mig från Lunds universitet, Mattias Olsson, som är en AI, han är liksom professor i maskininlärning, så vi fick liksom in den riktiga kompetensen där. Och sedan så, vi talade lite om det tidigare med demokrati och etik, vi fick ju också in Maria Hedlund från statsvetenskapliga institutionen, som har liksom tittat på det här projektet med etik och demokrati glasögon. Och sedan från förvaltningen i sig har vi ju haft Helena som är liksom expert på ekonomiskt bistånd, och Alexander som expert på arbetsmarknadsfrågor Marlene som kan liksom digitaliseringsstrateg och liksom har liksom det större perspektivet. Och Paul som också både kan arbetsmarknad och ekonomisk bistånd. Så vi har liksom haft en grupp, och sen har vi då haft vår projektmedarbetare Adrian som gjorde sitt examensarbete i våras. Så vi har liksom haft folk från liksom olika håll som har kunnat titta och vrida och vända på det här problemet. Och det har ju varit... Det är alltid en utmaning när man har den här typen av projekt. Men samtidigt är det ju det som är det jätteroliga. Att man har liksom folk som talar helt olika språk från början. Liksom. Och sedan så ska man få de här människorna att förstå varandra. Och man kan ju liksom sitta i en timme och sen prata förbi varandra. Och sen helt plötsligt, och när du säger detta så menar du det här. Ja, just det, precis så. Och det gör ju att det inte bara liksom är... Projektet är ju liksom inte... Man springer inte direkt, utan man måste hitta den här gemensamma språket och gemensamma formerna. Och när du säger det så menar du det hos mig. Från min sida så kallar vi detta för detta, men du kallar det för det. Okej, men då har vi den här synonymen, det är detta det betyder. Och det kan vara lite knivigt, men då är det också roligt, för det gör ju att man liksom lär sig av varandra. Ja,
men den här gemensamma vokabulären mellan, som kan brygga över professionsgränserna blir viktig i sånt här projekt?
Ja, den är ju helt nödvändig för att det ska funka. Annars går det ju inte.
Nej.
Folk tycker det är roligt.
I Vetlanda, hur har ni tänkt kring det här liksom, att få till en projektgrupp med bred kompetens?
Vi har ju jobbat, vi har ju haft en ganska liten projektgrupp då. Jag tycker det är jättespännande med Jims bakgrund och så. Vi har ju inte riktigt den resursen i Vetlanda så, men vi har jobbat, så, och med det sagt så hamnar vi kanske lite i leverantörens händer då, alltså den vi har jobbat med, för det är ju där vi får liksom hitta det här samspelet. Men vi har ju setts varenda vecka i ett år, i princip uppehåll för sommaren då, med leverantören. Så det har varit jag och Nevena, och som jag sa med Nevena innan, två igen då, liksom projektledare och verksamhetskunskap då, och sen pratar om de här frågorna. Och jag tror att det är väldigt lätt. Det kan vara lätt att vi sticker iväg från verksamhetens sida i ett steg, och sen är det lätt att leverantören sticker iväg i sitt steg om man inte hela tiden pratar med varandra. Som vi sa innan, att vi tänkte att det här kanske inte är så svårt att bygga. Vi får mer kunskap i hur svårt det är, men leverantör får också kunskap om hur svår vår verksamhet är. Jag kan ta ett exempel där. Jag kommer ihåg rätt, för att rätta mig Nevena, men visst var det så att men AI hade ju svårt att förstå att om Ester, som vi säger om våran patient då, åker in till sjukhus i 2 veckor, då försvinner ju behovet, för att Ester ligger ju på sjukhuset. Försvinner behovet, gör hon inom citationstecken. Datan uppfattar ju som att här blir Ester jättefrisk, för att nu var ju Ester borta och så kommer tillbaka. Men Ester var ju egentligen ännu sämre och var inne på sjukhus. Och sånt måste ju då AI förstå, att det här betyder inte att Ester var frisk i 2 veckor. Det låter ju skitenkelt, men det var rätt komplext att lösa det. De här avbrotten som sker, för att vi är ju människor och vi är ganska oförutsägbara lite vad som händer och så här då. Och det tyckte jag var ganska tydligt, för då tror jag vi hade något sånt möte när vi började prata om sådana exempel som kan uppstå, och det blev ju liksom det räckte ju inte till med fingrarna med alla dessa omständigheter då, som jag tänker Neven och hennes kollegor bara tar för givet, för att det är så naturligt. Det är klart att det händer att man åker in på sjukhus eller man ställer in ett besök, och då blir det inget besök, men behovet finns ju ändå. Sånt är ju komplext i de här frågorna, tror jag. Du får gärna fylla på det.
Mycket bra exempel.
Nej, men, ja, men precis. Jag tänker när vi hade workshop med professioner representerade, det är ju också då mycket av det här kommer upp, just som du säger Henrik. För att då har man ju kanske inte de här AI-glasögonen på sig om man kommer som en sjukgymnast eller sjuksköterska, men man ser datan och man har frågor och funderingar som sen då vår teknikpartner måste ta med sig. Ja, just det, ja, för det kanske inte de har tänkt på, utan ja, man behöver verkligen alla de här perspektiven. Och jag tänker att vi har varit en liten projektgrupp, men sen har vi ju då vid behov tagit in liksom kunskapen. Vi har ju haft vårt dataskyddsombud till exempel, när vi har behövt liksom lyfta de frågorna, och medicinskt ansvarig sjuksköterska och så. Så vi har ju lite ute efter behov då fått plocka in expertkunskapen.
Jag tänker på det med dataskyddsombud också. Det tror vi också pratade med dig, Jim, eller i projektet också, att det är ganska olika tolkningar dataskyddsombuden gör i Sverige, apropå den här nationella samordningen med någon doktrin som säger hur vi ska göra. För det tror jag att det är nog saker som vi har fått okej med, som nu bara hittar jag på, Jim hade fått nej till. Alltså det där är ju väldigt svårt. Och saker vi inte fått ja till, som vi kanske tyckte att fast det där fick nog Linköping göra, fast vi fick nog inte göra. Alltså det där är ju också väldigt komplext, det här. här, för att man vet inte riktigt. Det hänger mycket då till dataskyddsombudet då, och hur den, vad den gör, personen gör för tolkningar då.
Ja, och där skulle man ju gärna också ha nationell stöd, ja, för den sakens frågor. För det är precis som du säger, Henrik, att ja, men den kommunen kunde göra det, men vi fick nej av vår jurist eller dataskyddsombud. Och liksom det är också väldigt märkligt. Det är liksom, landet lyder ju ändå under samma lagstiftning.
Ångesten som uppstår i projektet när man hör någonting som Jim har fått nej på som exempel och vi har fått ja, då blir man så här, aj då, hörde du nämna, sitter man i chatten och skriver till nämna, fan, Jim fick ju nej på, vi fick ju ja på det där, då blir man lite stressad. Men man, jag vet inte om det var du, Jim, som sa det, men någon sa det att man måste våga, jag tror det var du som sa det, Jim, man måste våga också. Vi sa det rätt tidigt, jag nämnde, antingen så åker vi in för GDPR-brott och sitter på öppen anstalt i vår 2024, eller så kanske vi får prata om det här projektet någonstans, och som tur var så fick vi åka runt och prata om det här projektet. Fast vi egentligen då, för det som är svårt, och det så transparent ska man ju vara, vi har ju inte liksom vält stenar och hittat massa med nya saker, men det är ett lärde och vi har ändå vågat, och det ska vi ändå vara lite stolta över. Jag tänkte på din fråga innan, Anders, där med vad har ni fått fram och vad har ni kommit fram till. Ja, det kanske inte är supermycket, men vi har ändå satt igång en process, och jag tror att skulle man ta nästa projekt i Vetlanda så har vi mycket kortare startsträcka, och framförallt ledningsmässigt så tror jag nog att vi har lättare att få igenom det, för att ja, men det där var ju intressant, tycker man. Och vi har fått upp politikens ögon, den här kombinationen som sa innan med ChatGPT och vårt projekt, så att vi har fått en förståelse kring det då.
Men jag tänker här, Neven, att det blir bra att cirkla tillbaka till dig här, för att du sa ju det här i början, att du tänker nästan kring det här projektet som en först studie nu, och jag sa ju då att jag hade tänkt fråga om just det, vad du menar med det, att du gärna hade velat dra igång ett AI-projekt nu med allt det som ni har lärt er. Vad är det du känner är skillnaden för dig och för Vetlanda idag jämfört med innan ni började det här starta er AI-projektet?
Ja, men jag tänker alltså dels det här ja, men vi har pratat mycket om data och den biten, och på något vis, ja, man kan ju inte heller veta saker och ting utan att ha provat, men nu när vi väl vet de utmaningarna och lite mer, ja, men hur man ska gå tillväga, vilka vägar man ska gå, nu skulle vi liksom lite snabbare komma framåt. Och också vilka man skulle involvera. Jag tänker de här etiska diskussionerna, det kanske vi också skulle haft lite tidigare, eller på något vis. Jag tänker att ja, man skulle kunna vara lite mer förberedd om man skulle liksom dra igång någonting nytt. Och jag känner att just nu egentligen, alltså, och också de här tekniska förutsättningarna, det visste vi ju heller inte från början ju. Nu vet vi ju det, och nu liksom skulle man vilja börja jobba med materialet och analyserna på ett annat sätt. Så jag tänker att det tar, ja, det var en lång startsträcka, kan man väl säga, och just att nu är vi förbi där, och nu skulle man vilja liksom grotta ner sig mer i det. Mm. Och jag tänker, och just det som vi pratade om med AI-policies innan, att det finns ju liksom inte i kommunerna. Nej, men det är också de här initiativen som vi nu gör och tar som också på något vis leder till det. Ju fler initiativ som tas, alltså desto större behov av att det finns en policy och någonting att följa, för det är ju ingenting som bara kommer utan att det finns något behov, tänker jag.
Mm. Jim, du ville säga någonting.
Ja, jag tänkte apropå det Nevena sa, att om Vetlanda nu skulle gå igång med ett nytt AI-projekt så skulle jag vara mer förberedda, och så är det ju naturligtvis. Nu ska man inte citera sig själv, men jag kommer ihåg när vi hade senast, alltså sista AI Sweden-mötet, så hade du och Rebecka, Anders, ett antal rekommendationer liksom för den kommande årskullen, så att säga. Och då hade ni en punkt som var lite i stil med att se till att er data är gott skick och sånt där. Och det är ju bra om det är på det viset, men jag tror inte man kan liksom, man kan nog inte ha det som ett kriterium, utan man måste nog liksom kasta sig ut i det, och sen så får man liksom skita ner fingrarna och ta några smällar på vägen, för det är liksom det enda sättet att lära sig på, för man kan liksom inte sitta på sin kammare och tänka ut alla de här möjligheterna som kan uppstå i ett sånt här väldigt komplicerat projekt som Vetlanda, Malmö och de andra har varit med liksom. Man måste ut i det bara, och sen så.
För du svarar nästan på den frågan som jag hade tänkt ställa härnäst, Jim, nämligen liksom de lärdomarna som ni har dragit i Vetlanda och i Malmö under det här året. Är det Hade det gått att läsa sig till de lärdomarna eller höra någon berätta om dem, eller behöver de, i hur stor utsträckning behöver de, tror ni, vara egenupplevda för att liksom så här verkligen liksom så här sätta sig och kunna, kanske inte minst, kunna övertyga liksom politiken och liksom den högre förvaltningen att så här, vi har inte bara läst det här i en bok, utan här kan ni se att när vi försökte göra det här, då dök vi faktiskt på de här problemen. Hur viktigt är den egna erfarenheten?
Men ändå ganska viktigt, tänker jag, just för att det skiljer sig så åt. Vi var inne på det också, att alla kommuner på något vis, även om vi jobbar med samma saker, så skiljer det sig åt hur man gör. Men jag tänker att lärdomarna från andra är jätteviktiga att ha med sig, för det är också på något vis en förberedelse. Okej, det här och det här behöver vi kanske fundera lite extra på liksom i förväg, och att man är beredd på att det här kan uppstå. Men sen måste man ändå gå igenom det, tänker jag, för att det är olika för alla ändå.
Mm, mm.
Nej, jag håller med. Alltså det är ju väldigt lätt att segla och sitta i fåtöljen, men man måste ju ut i det. Och naturligtvis ska man lyssna på sådana och läsa liksom den dokumentation som finns ju, och ta det till sig. Men för att det verkligen ska funka, tror jag, ordentligt, så måste man göra det själv. Och det handlar också om trovärdighet, tycker jag, liksom att man tror liksom det som liksom Neven och Henrik har gjort i Vetlanda, liksom, ja, men de har varit inne i det, men det är liksom en riktig erfarenhet, det är liksom inte någonting man bara läser till, och det är ju liksom helt annan kvalitet på det.
Men jag tror att balansgång, skulle jag vilja säga, alltså det här, för att precis som Jim säger, då skulle man ju aldrig kunna starta något projekt, för datan är ju inte så bra i kommunerna, tror jag, generellt, och man måste våga. Men jag ser någonting också, att jag tror att mentorskap eller någonting, jag tänker AI Sweden hade kunnat stötta med att fasen, ring Henke i Vetlanda, de har stött på den här patrullen, eller Jim hade ju de här utmaningarna, eller Nevena kan det här, och vi är ju inga experter, men jag tror ibland att prata med bondens språk kan vara bra i detta, att man pratar kommun till kommun. Det tror jag kan vara en jättefördel. Och det vill jag bara lyfta fram i det här projektet. Alltså den, nu har vi pratat mycket om den inre lärandet i organisationerna, men det är nog, jag har varit med i 20 år ungefär i kommunal verksamhet, det är det roligaste projekt i att prata med andra, måste jag säga. Jag har aldrig känt mig dum, eller man har aldrig känt att man inte kan ställa en fråga. Alltså, och det tror jag alla har känt väldigt prestigelöst i denna svåra fråga. Så då. Och det har varit kul att följa utvecklingen så. Och jag tror också att det har varit viktigt i, för jag menar någonstans i Sweden som har hållit ihop detta. Nu ska jag inte liksom så här hylla Anders för mycket, för nu är ju han som håller i den här podden då. Men ändå så får man väl säga att ni har ju satt ribban för en prestigelöshet i de här samtalen. Och att det har varit väldigt tillgängligt. Många projekt de har ju varit med i genom åren, men väldigt prestigelöst. Och det tror jag för att folk är ödmjuka inför frågan, för det är inte så lätt liksom.
Ja, men jag tror det, och jag tror också liksom när man sitter lite vid sidan av så här som jag och Rebecca och övriga kollegor på i Sweden gör, och hör er prata, och det i de här mötena, nätverksträffarna som vi har haft, i det här att ni tar er an lite olika saker, ni gör det med lite olika förutsättningar, men det finns liksom ändå ett stort överlapp i var ni befinner er i det här, och också, tror jag, vilket då liksom så här bryggar in till en liksom så här början på en avslutande fråga i det här samtalet, nämligen att det finns stora förväntningar och förhoppningar på hur artificiell intelligens ska kunna hjälpa till att göra liksom de svenska kommunerna bättre på sitt uppdrag. Man har stora utmaningar med bemanning och så vidare, och där man har förväntningar och förhoppningar på att AI ska kunna bidra. Och när man då känner sig som en nybörjare, då blir det också kanske lättare att faktiskt våga öppna upp, när man känner att alla andra i den här gruppen är ungefär på samma nivå också. Men om man då, med de erfarenheter som ni har dragit under det här året, zoomar ut lite grann. Vad tänker ni idag om svenska kommuners möjlighet att använda AI för att faktiskt stärka sig själva och därmed förbättra den kommunala servicen? Vad är det rimligt att ha de här förändringarna på AI? Även när du signalerar
att Ja, men det tänker, och framförallt kanske ur, alltså man tänker någon form av effektiviseringssyfte också. Som jag nämnde så använder man ju bland annat AI för att lägga scheman, och det är ju någonting som ta väldigt många timmar. Det kan ju vara undersköterskor inom hemtjänsten eller SÄBO som lägger timmar på att lägga scheman och gå igenom. Och tänk då om man kan använda AI till en sån sak så att undersköterskan kan använda den tiden till att fördjupa sina kunskaper i bemötande hos demenssjuka, rehabiliterande förhållningssätt. Liksom att man frigör tid så att man kan använda tiden på ett annat sätt. Så jag tror att det finns väldigt mycket av de möjligheterna. Administration överlag, tänker jag, är ju en sån här uppgift som är, den är ju viktig. Vi behöver den för att säkerställa kvalitet och vi behöver kunna jämföra. Men där tror jag vi kan få mycket hjälp av tekniken så att den tiden frigörs så att personalen kan liksom vidareutbilda sig och stärka kvaliteten på det man gör gentemot våra patienter och brukare. Där tror jag det finns jättemycket. Och det här som vi har pratat om, en prediktionsmodell, är ju fantastiskt om man kan få det att funka. Men jag tror att mycket, ja, runt omkring tror jag nog absolut man kan effektivisera med hjälp av tekniken. Mm.
Ja. Jim, vad tänker ni i Malmö?
Nej, men vi håller med det Nevena sa. Vi får faktiskt också i vår slutrapport lite sån här avslutningsvis. Vilka syften kan man ha med att nyttja artificiell intelligens? Så då hade vi precis ett av de syftena var det Nevena beskrev. Men även kanske att få ny kunskap som inte liksom det mänskliga ögat och den mänskliga hjärnan kan se. Alltså att den liksom att vi kan få reda på någonting som vi inte ens liksom visste fanns i data. Och då blir det ju verkligen, då blir det ju en nivå till. Då är det ju i någon mening fantastiskt, kan man säga.
Därför att datamängderna är så stora så att den mänskliga hjärnan räcker inte till för att greppa och se de mönstren som faktiskt finns där.
Nej, precis. Och, men och AI och maskininlärning ger de möjligheterna, men det är ju mycket arbete som måste göras i kommunerna innan man kommer dit. Och det är ju det vi har talat om här idag. Ja. Mm. Och än en gång, därför skulle det vara stor hjälp om man kan liksom ha någon liksom nationell samling kring detta och få lite mer nationella muskler som hjälper de enskilda kommunerna. Mm.
Nevena, Henrik och Jim, stort tack för att ni la 45 minuter på att prata om era lärdomar från att starta er AI-resa så att fler får ta del av dem. Men ni som har lyssnat, lyssna då också på det rådet att det räcker inte att lyssna på vad andra säger utan ge er i kast med det här på egen hand. Och det ska bli spännande att följa Vetlanda och Malmös fortsatta AI-resa framöver. Tack för att ni var med.
Tack så mycket.
Tack snälla.
Tack.
Om du vill veta mer om de här båda projekten och om annat som händer inom ramen för kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle, besök då plattformen MyAI, my.ai.se/kraftsamling, så hittar ni mer information där. AI Sweden Podcast är snart tillbaka med ett nytt avsnitt.